Kristoffer, har du erkänt en otrohet i direktsändning?
Inte i direktsändning, nej.
Men i annan tv?
Nej.
Annan media?
Nej.
Ingenting?
Nej.
Okej, det har nämligen den norska skidåkaren Strula Holm Lægered.
Heter han Strula?
Jag tror han heter Strula.
Det är toppen.
Enligt min läskunnighet heter han Strula.
Strula.
Det var det, så han hamnade i problemet första läget. Okej.
Strula Holm Lægered, gratulerar så mycket med OL-bronse. Hur har du det?
Det är stort. Det är min första OL-medalje. För ett halvt år sedan så mötte jag mitt livs kärlighet. Världens vackraste, finaste person. Och för tre månader sedan så var jag min största tabbe och var utro mot henne. Så jag hade guldmedaljen i livet.
Han hade guldmedaljen i livet. För svenska lyssnare som inte förstår norska ska jag berätta att han då får frågan: hur har du det? Och då kommer lite för mycket. Och jag kan verkligen relatera till det här svaret. För även jag kan ju ibland bara overshare när man får en enkel fråga som är typ: hur mår du? Och så kan man bara inte hålla tillbaks något som hände förra veckan. Och i det här fallet var det då att han berättade för sin käraste att han hade varit otrogen.
Jo, men det här är ett klassiskt killknep igen.
Tror du? Måste du vara cynist alltid? Kan du inte någon gång bara tro på kärleken?
Han säger ju då att hon kanske inte kollar på det här, vilket får mig att misstänka att hon kanske är lite sur.
Ja. Det var ju en vecka sedan som han berättade att han hade varit otrogen.
Ja, nej, hon är helt klart sur. Och vad är då standardknepet i bebisars och mäns krishantering här? Jo, gör naturligtvis att det är mest synd om en själv istället. Jag hade den här diskussionen med min dotter i helgen efter att hon, det var inte med flit, men hon hade liksom, ja, men slagit till mig på ett sätt. Jag bara så här: men så där kan du inte göra. Så blir hon väldigt, väldigt, väldigt ledsen. Jag bara: men det är ju inte dig det är synd om. Men istället så hamnar alla sympatierna på den här skurken istället nu.
Det är skuld, det är ju en väldigt potent känsla.
Ja.
Det kan ju vara väldigt svårt att bära sin skuld. Jag tycker också det är svårt att göra fel. Alltså jag kan känna mig det.
Jo, men det är ju jobbigt. Det är bara så här: förlåt, jag var otrogen. Alltså, sätt dig ner. Alltså, äg dig. Liksom.
Hur ska man äga det? Hur ska man säga?
Ja, till att börja med, så förlåt att jag kommer ut som en moralkörning här. Men alltså, till att börja med kastar han då ut tjejen han var otrogen mot till vargarna, nämligen den norska pressen. Så nu ska hon gå runt och kommentera det här, och det är jag inte alls säker på att det var det hon önskade sig.
Man kan inte heller utesluta det.
Nej.
Känner henne bäst.
Eller så gör han inte det efter 6 månader.
P3, Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben. En podd om det viktigaste från Kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg och Kristoffer Andersson. Hej och... Hur säger man på norska? Hej och välkommen, Kristoffer, till detta programmet.
Alltså, du är så nära ren rasism.
Det är inte alls. Man kan inte vara rasist mot norrmän.
Nej, det kan man faktiskt.
Det är enligt de rasistiska lagarna. En grej jag är väldigt rädd för, det är att jag ska få en hjärnskada. Har du sett sådana människor som får till kanske någon typ av jättestor hjärnskada, och så vaknar de upp och så pratar de typ mandarin?
Nej, det har jag aldrig sett, förutom i Tintin typ.
Att det, ibland har jag sett sådana klipp cirkulera på nätet. Okay. Om kanske så en kvinna från Birmingham som en dag såg i skallen, vaknade upp, eller jag vet inte, fick en hjärntumör kanske, pratade bara mandarin. Och hon hade liksom ingen kontakt med Kina överhuvudtaget.
Okej, vad är det här för klipp?
Och jag är i alla fall rädd för att det ska hända mig, fast jag inte ska prata mandarin, utan jag ska bara prata med typ rasistisk brytning. Att jag ska prata med thailändsk brytning, eller kanske då kinesisk brytning. Att det inte ens ska vara, för då är det bara att man verkar vara rasist. Förstår du vad jag menar? Varför går hon runt och pratar med den där sjuka brytningen? Det hade varit coolt om man vaknade upp och kunde typ, jag vet inte, flytande portugisiska. Det hade inte varit samma sak. Då är det tydligt att man inte har ljugit.
Jag kan svära på att det har aldrig hänt.
Det har hänt.
Nej, men det här har inte hänt.
Det har hänt.
Nej.
Kul att du säger det, för här kommer då en Wikipedia-sida. Sanningen av allt. Ja. Numera är det mest trovärdiga vi har. Foreign accent syndrome is an extremely rare medical condition in which patient develops speech patterns that are perceived as foreign accent. Förstod du vad jag sa?
Det vore kul om du vaknade upp en dag och började
och
prata
engelska. Ja, det kan man ju drömma om.
Mm.
Utländsk accentsyndrom är en mycket sällsynt sjukdom. Eller syndrom. Sjukdomen innebär att den drabbade en dag vaknar upp med ett annat uttal av sitt modersmål utan att veta varför. Mm. Bara ett 60-tal fall har dokumenterats mellan 1941 och 2009.
Så kan det vara att man börjar liksom, prata liksom med en brytning, men att man de facto börjar prata ett helt annat språk man inte kan innan är helt omöjligt.
Jag är rädd för det ska hända i alla fall. Men...
Mm, ja, det kom, du behöver inte
börja. Hoppas då det blir en norsk brytning, för annars så kommer det uppfattas som väldigt rasistiskt.
Ska du köra så här hela programmet? Nu?
Kanske, jag lovar ingenting. Jag lovar icke, varken det ena eller... Jag måste bli bättre på norska om jag ska hoppas här.
Bad Bunny var ju då halvtidsshowen på årets Super Bowl.
Vi pratar alltså artisten, inte en elak kanin, om någon trodde det.
Ingen galen porrkanin som liksom har varit med i Playboy eller sådär, utan världsartisten Bad Bunny. Innan vi då diskuterar liksom vad vi tycker om det här framträdandet så kan vi konstatera att det är en superrimlig bokning. För vilka är det som får spela på Super Bowl?
Världsartister.
Exakt, planetens största artister. Och musikmarknaden har liksom rört sig från Storbritannien och USA till att liksom domineras av artister från Asien och Latinamerika. Därför är det helt logiskt, helt rätt i något slags trendkänslighet att liksom bara boka Bad Bunny. Inte en människa kan liksom ha någonting emot den här bokningen.
Förutom... Maga fans, ja, såklart.
Ja, det visade sig då att det var en hel del människor som var väldigt upprörda på den här bokningen efter att de hade sett den.
Vadå, vad menar du efter man hade sett det? Hur menar du då?
Ja, efter att han hade de facto hade gjort det.
Mm, vadå, det var ju jättemycket innan också.
Jo.
De gjorde en hel anti-show när ja. De gjorde en egen, alltså Maga fans.
Vi kommer till det. Så det. Morgonen efter sändningen så vaknade jag till att hela svenska mediala offentligheten hade gått batshit crazy.
Mm.
Var hyperbol på hyperbol. I DN läste jag detta. Det är då en beskrivning av hur det gick till under Superbowl. Efter att Bad Bunny sagt God bless America på engelska räknade han upp länder i Syd- och Centralamerika. Ett starkt ögonblick där han manifesterade inkludering och acceptans. Samtidigt lyste budskapet: det enda som är starkare än hat är kärlek, på en reklamtavla bakom honom. Det var objektivt briljant.
Så stod det i DN. Och ditt hårda hjärta höll inte med.
När jag läser det här har jag fortfarande inte sett det.
Men du kände ändå att du absolut inte kunde skriva under på det.
Alltså, jag anar ugglor i mossen, kan jag säga. Samtidigt...
Varför? Vad är det som får dina varningssystem att ringa?
I Kulturnytt samma morgon så var det någon Jeppe som sa att den började gråta av showen.
Uh-huh.
Jag anar känslosmet, va? Alltså, budskapet känns ju väldigt amerikanskt av typen så här: rör inte min kompis. Mm. Det låter liksom som att Pressbyrån har samlat sig till en reklamkampanj under Pride.
Men du kritiserar alltså att det är en kommersialistisk plattform som...
Nej, jag kritiserar
där.
Ingenting. Jag tycker att det är urvattnade budskap som liksom vem som helst kan säga utan att det betyder någonting.
Så är ändå ganska effektiva, eftersom att hela DNs relation följer tårar.
Ja.
Det får man ändå säga är någon form av nerv som man har träffat.
Jo, men amerikaner, de är dåliga på att man manifestera kärlek. De tror att de är bra på det, men de är inte det. Det är därför Alla hjärtans dag suger så himla mycket.
Ja.
Och sen blir det också med de här väldigt starka orden. Jag undrar lite, vad blir kvar? Om att skriva det enda som är starkare än hat är kärlek på en tavla. Vad är då David Bowies Black Star? Alltså Alexander McQueens Highland Rape.
Vad menar du?
Är de jättebra då, eller? Alltså,
vadå för typ Highland Rape? Det är ju då en modevisning som handlar om en våldtäkt.
Ja, ett av 1900-talets största konstverk i alla kategorier.
Mm.
Och, men om den här reklamtavlan är objektivt briljant, vad är då de?
Ah, jag fattar vad du menar. Du tycker att det är lite...
Jag tycker att man ska spara lite på orden lite oftare, helt enkelt. Men, det, alltså, det, man kan ju...
Men hur hade du då beskrivit den här halftime-showen? Och ska du beskriva den för våra lyssnare som själva kanske inte sett den?
Ja, men den var ju Sen när man då tittade på den så var den ju objektivt fantastisk i alla fall.
Jaha, men vadå? Det låter ju lika starkt uttryck som det de gjorde.
Jo, men det var ju inte på grund av att det var ett fantastiskt kärleksbudskap, utan det var ju i precisionen i hur han hade återskapat latinamerikansk kultur in i minsta detalj. Det var väldigt mycket referenser som man ibland förstod och inte förstod. De här lyktstolparna till exempel. Han klättrade upp, eller elstolpar.
Som han visar till att Puerto Rico ofta elavbrott, strömavbrott.
Exakt, det var liksom smart koreografi, det var referenstätt. Det var väldigt nära typ litteratur, fast som tv-underhållning.
Vad tänker du på?
Ja, men just hela liksom, den här detaljrikedomen. Det var som att stiga in i liksom, en puertoricansk fresk som liksom bara osade, så som jag inbillar mig att puertoricansk kultur är. Ja, men du fattar vad jag menar. Reaktionen från det konservativa USA...
Man kanske ska ge lite kontext här. Puerto Rico är ju liksom en del av USA, men är liksom ur en viss del konservativ synpunkt ändå har till exempel puertoricanska medborgare, det har kommit olika vågor av puertoricaner som flyttat till liksom fastlandet, eller man ska säga USA, och har haft ganska låg status, blivit illa behandlade och är liksom omtvistat, trots att liksom det i princip är en vad ska man säga, kolonialiserad ö fortfarande av USA.
Mycket har ju handlat från konservativt håll på språket och att han sjöng på spanska rakt igenom. Bland annat twittrade Trump att ingen förstår vad han säger. Nu kan inte jag heller särskilt många ord spanska, men jag tror mig ändå begripa ungefär vad han sjöng om.
Framförallt är ju latinamerikansk spanska från norr väldigt enkel. Alltså jag tycker att man kan förstå den typ fast man inte ens pratar spanska. För att det är så tydligt och långsamt.
Det var ju en stor liksom, latinamerikansk hyllning till festen och vardagslivet. Mm. Och att vara en människa på den latinamerikanska kontinenten. Det var väl inte så
jävligt... Det låter lite som att du sitter där med den och gråter.
Ja, men det var väl...
Exakt,
jag blev ju det.
Ja, blev
det var det som var min poäng.
Att du gör avkall här.
Jag gör inte avkall ifrån att jag tycker att man kan använda mindre ord. Men det var väldigt bra. Konservatismen har ju... Som förut, nu känns jag som en repeskiva, som ändå hade någon form av liksom brett kulturintresse och värderade konst. Nu har man ju först och främst anammat idén om att konst ska vara begriplig. Och som du sa då, så anordnade du då Turning Point USA, en alternativ halvtidsshow.
Hur begripligt tyckte du den var?
Den var väldigt, väldigt begriplig. Och man får lite en känsla av att det egentligen var en SNL-sketch.
Var väldigt skränig. Kan du inte spela lite bara?
Jo, jag ska spela lite. Och det här får vi då stå som förlag till vad konst kan vara och vad den kan betyda i ett kulturkonservativt samhälle 2026. I just wanna
catch my fish. My fish. Drive my truck, drink my beer. Okay. Not wake up to all this stuff I don't want to hear. Hold on, man. Like the same kind of gun I hunt with. What's up? Just killed another man. Only
thing mine ever shot was deer from my dear stand. Han vill bara klippa gräset, han vill bara fånga sin fisk, han vill dricka sin...
Average Joe.
Verkligen. Så här ska konst vara.
Det är konstigt med de konservativa, för de hade ju också kunnat gilla typ Mozart. Eller förstår du vad jag menar?
Jo.
Det här var ju ganska finstämt, måste jag säga. Men det andra är ju...
Det är kul att du tycker att det är finstämt, för just det här klippet...
Men om jag jämför med det jag hörde innan. Alltså någon som bara stod och vrålade...
Framförallt är det ju texten, att det inte är en sketch, utan en riktig låt. I övergår
det kan väl liksom du relatera. I just wanna kiss my fish, drink my beer. Det låter som något du hade kunnat skriva.
Det är massor med saker jag vill göra som jag inte skulle skriva i en text.
Men du håller med.
Ja.
Relaterbart.
Okej, så om jag går till Aftonbladet och skickar in krönikan, jag vill bara fånga en fisk, jag vill bara klippa mitt gräs, jag vill inte höra det där, och sen fakturerar, då skulle det vara stort, eller?
Jag har inte sagt stort, men det är relaterbart.
Skulle det vara objektivt briljant?
Nej, det skulle jag inte säga, men det är fortfarande relaterbart. Du är ju precis som han, du är en average
Joe. Men det är det som är grejen, det är ju inte relaterbart, för att vara människa är ju trots allt inte de där väldigt basala sakerna man gör, som att liksom så här, jag vill bara raka mig på morgonen. Alltså det är inte liksom det som kommer definiera dig när du hamnar i graven.
Det så skulle man kunna kritisera Bad Bunnies,
ja,
uppträdande också på de grunderna. Det är inte att dricka en kokosnöt eller klättra upp i en, nej, elstolpe. Förstår vad jag menar?
Nej,
det här, men... är så här, om man jämför då kulturellt, det här är en ganska, jo, tydlig bild på samma sätt av det vita USAs. Precis som det här, jo, Bad Bunnys uppträdande, men... är av det portugisiska USAs.
Men skillnaden är att om Bad Bunny hade ställt sig på scenen och sagt vi har problem med elen, då hade det inte varit konst.
Ja, jag fattar. Så ifall han istället hade...
Han får väl anstränga sig lite. Ja. Man kan inte bara säga det rätt upp
och ner. Okej, så han borde hittat liksom en lite coolare text. Och så till det borde han kallat in, precis som Bad Bunny kallade in, en massa dansare utklädda till gräs. Det var ju väldigt roligt. Mm. Du såg alla de här gräs. Han byggde upp som liksom på planen. Mm. Någon slags fält nästan. Och då kan man ju tänka sig att det är jättebra läge för även den här... Vad hette han? Joe. Average Joe. Vi kallar honom det.
Alltså poeten Ted Hughes har ju skrivit kanske de är några av de finaste dikter jag vet, som alla handlar om hur mycket han tycker om att fiska. Mm. Det går ju att uttrycka det här på ett sätt som liksom resonerar i människan och som säger någonting mer än, men om man bara skriver det är gött med fisk.
Ja.
Alltså det är ju det som är skillnaden mellan text och poesi, va?
Ja, men han måste ju den här, vad han nu kan heta, den här amerikanska republikanska sångaren.
Vi borde kanske ta reda på det.
Vi borde kanske ta reda på det. Han resonerar väl, får man anta, i massa människor runt om USA också, hans texter. Annars hade han väl inte...
Ja, men det där är ju inte ett argument. För det mest debila som sänds på Nyhetsmorgon på söndagarna, inklusive liksom deltävlingar i Idol, resonerar också i massa människor. Det gör inte till konst för den sakens skull.
Nej, utan konst kan bara du avgöra.
Det är helt korrekt.
Jag har sett årets hittills roligaste regiondebatt.
Mm, jag har också sett den med toppen.
Låt oss börja med klippet som cirkulerat i stora medier.
Mm. Nu hör du, du vill ner på plan här nu. Löp linan ut då för fan, din jävla fegis. Ja, men du törs ju inte gå upp. Alla ser ju jävla rutten du är alltså. Du går upp och ljuger om att vi vill sänka läkarlönerna. Fast vi inte vill.
Marcus.
Vi vill ju inte det. Marcus. Men han ljuger ju.
Marcus, inte det där tonläget.
Vadå inte det där tonläget? Ja, vilket jävla tonläge jag vill. Det är alltså så här. Vad, tror du jag kommer bli lugnare av att du håller på sådär?
Nej, tyvärr inte.
Nej, men gör inte så då.
Jo, det gör jag.
Okej, gör vad fan du vill. Jag tycker du är en jävla fegis. Du är en jävla fån. Du är en idiot rakt igenom.
Jag på redaktionsmötet.
Ja. Det spelas alltså i Örebro län, inte vårt redaktionsmöte den här gången. Nej. Och huvudrollen i det här bråket är då Örebropartiets partiledare Marcus Allard.
Mm.
Och eftersom det här regionsfullmäktigemötet har längden 7 timmar och 26 minuter, inklusive pauser, så har jag tagit på mig att se hela och sammanfatta mötet för dig och våra lyssnare. För jag tänker att även om det var 7 timmar och 26 minuter jag aldrig vill få tillbaks, för det var väl spenderade. Mm. Jag hade så kul.
Mm.
Så kanske det inte är för alla att se hela. Mm. Men vill man så kan jag starkt rekommendera.
Det är toppen.
Ja, temat för den här debatten handlar om då konst versus pengar till BUP. Och det är ju såklart högaktuellt för våra lyssnare. Jag har gjort ett litet hopklipp då av de här otaliga gångerna han upprepar den här konfliktlinjen. Men ska sägas att det är bara ett axplock av alla gånger han återkommer. Så att det hör några av gångerna.
Ni väljer ju fortfarande att lägga pengar på tavlor, hissar och så vidare. För ni tycker det är viktigt. Jag antar att det är högerpolitik då. Jag tycker bara det är idioti. Alltså ni vill ju lägga skattepengar på konst istället för sjukvård. Det är därför jag tar upp det. Och så skiter era tavlor i hissarna. Och så är beredd att kasta dem åt helvete. Och prioritera sjukvården istället. Och när man säger, varför väljer du att prioritera sjukvård eller konst framför sjukvård, då säger du att det är symbolpolitiskt trams. Du är för fin.
Det är verkligen exakt så här jag föreställer mig att det är i Örebro kommunfullmäktige.
Det här är inte kommunfullmäktige, det är region ska sägas.
Okej.
Regionen
det
är
spelar inte så stor roll.
Lite ändå, det är ju lite olika ämnen till exempel.
Det här är mina fördomar om Örebro, alltså gnällbältet va.
Mm.
Det här är ändå liksom så jag tänker mig att man konverserar det.
Men vadå, du tror att det är så här aggressivt uppskruvat?
Ja, vad som helst.
Alltså, jag måste ändå säga,
ett ragg i en bar, vad fan håller du på med?
Kristoffer, jag måste ändå säga, när jag har sett de andra från de andra partierna, ledamöterna, då är det ju väldigt god ton.
Det är ju inte direkt Winston Churchill man liksom känner
här. Men jag tror att han blev mer och mer frustrerad eftersom den här moderaten då inte svarade på frågan, vilket gjorde att han stod och argumenterade mot ingenting. Så han fick liksom inte bränsle på argumenten till hans försvar. Men jag tänker att vi ändå ska ta det från början.
Det skulle väl snarare kunna ses som gott strategiskt bemötande av den moderata sidan att hantera honom till det sättet att han bara flippar.
Alltså lågaffektivt bemötande. Ah. Alltså ett barn med jättemycket damp som man är så här: okej, nu ser jag vad som sker och jag kommer inte spela med i det här beteendet. Det får man ju säga lyckat. Men jag tänker ändå, som sagt, vi tar det från början för att se då när den här debatten spårar ut allt mer. Mm. Och för att veta det så behöver vi nog veta lite mer om Marcus Allard. För han började sin politiska karriär i Ung Vänster och var ordförande Örebroavdelningen mellan 2009 till 2013. Mm. Och från den här tiden så var han kanske mest känd för att ha rest till Mali under starten på deras inbördeskrig eller oroligheter 2012 för att stötta då en oppositionsledare. Oklart om man faktiskt fick träffa den här oppositionsledaren. För i tidningen Arbetet så verkar han mest ha varit sur för att då Malis, ja, den här oppositionsledaren, inte håller tider. Så här säger han i intervju. Det har varit strömavbrott och vi har varit i huset och väntade på Omar Mariko och började bli sura över att han var så sen.
Han befann sig i krig för helvete.
Ja, och han kanske hade lite andra saker på agendan, försöka vinna ett val till exempel och liksom hindra islamistiska terrorgrupper från största huvudstaden.
Jo, men det svenska.
Men det är klart, Marcus Allard sitter och väntar i ett hus med strömavbrott.
Det svenskaste vi har numera är ju att man ska gnälla på att någon är sen.
Nu har inte jag varit i Mali just, men jag har varit i många andra delar av Afrika. Och en grej man kan säga är ju att det, alltså tidsangivelser i många stora delar av Afrika är ju mycket mera ungefärliga. Att
det är typ
massor med oss några timmar. Typ. Mm. Bara som en buss till exempel. Om du ska ta buss till exempel i Rwanda eller Uganda, då dyker det upp. Och sen när det är tillräckligt mycket människor som vill åka bussen, då går den.
Det
finns liksom ingen sån, den går då och då, utan det är bara så, ja, den går när det finns folk som vill åka typ. Och det är tillräckligt många.
Det är otroligt svenskt att åka till Mali och gnälla.
Ja, Marcus Allard kommer hem till Sverige igen och här blir han då utesluten ur Vänsterpartiet. Enligt partiledningen är det för att Marcus uttalat stöd för Revolutionära fronten. Men enligt honom själv så är han offer för en intern maktkamp inom partiet om vem som ska stå på listor med mera. Kort därefter så startar han i alla fall Örebropartiet.
Mm.
Och tillbaka till nutid. För det är då när Marcus Allards moderata kollega påminner honom om hans vänsterpolitiska förflutna som han börjar tappa det. Han beskriver i alla fall själv det så här när han går upp i talarstolen igen.
Jag får ju höra att vi är både vänster och höger lite beroende på vilken sakfråga det är. Pratar vi invandring då är ju Adolf Hitler. Pratar vi fri tandvård eller sjukvård då är jag Josef Stalin. Så jag är ju helt enkelt då kanske då hela Molotov-Ribbentrop-pakten i ett enda lokalparti så i en enda person. Alltså det är så jävla desperat på något sätt så här. Marcus Allard var med i Vänsterpartiet. Jaha, ja, jag var ju det. Och nu så driver jag Örebropartiet. Och vi vill istället för att finansiera tavlor i sjukhushissarna så vill vi prioritera sjukvård. Det vill inte du göra. Du vill fortsätta lägga pengar på konst.
Det blir lite tröttsamt att lyssna på någon i regionfullmäktige som så uppenbart pratar för att bli soundbites.
Just det. Men också vill ha gruff. Så gärna.
Alltså, och så får han inte riktigt.
Nej.
Det.
Alltså jag måste ändå säga att det var snyggt då av hela det här ändå stora samlingen skara politiker. Att de håller sig ändå relativt lugna. De verkar filma mycket när man satt i andra liksom, vinklar. Utöver det så håller de sig ju väldigt lugna. Och det kanske också är det som gör att han blir ännu mer provocerad, och framförallt att han då inte får igång den här debatten om att BUP-köerna är långa och att det hänger en jävla tavla i hissen. Jag tänker i alla fall på hur det här liksom tystnaden gör, och liksom, det kommer upp ordningsfrågor, men det kommer inte upp rubriker till hans debatttaktik då. Så det gör att han går upp i talarstolen igen och igen och igen, och till sist så ockuperar han i princip hela talarstolen och bara liksom begär ordet, vägrar gå ner, ber om ordet liksom på nytt och på nytt och på nytt tills det fullkomligt spår.
Kan vi gå till beslut? Nej. Marcus Allard har ordet.
Marcus Allard blir arg. Men det är klart som fan jag blir arg. Folk som kollar på det här efterhand kommer också bli jävligt arga. Jag ska begära ordet igen.
Nu tycker jag det har utvecklat sig till en sorts budgetgräl mellan Örebropartiet och Moderaterna.
Men vi kan inte frånta Marcus Allard ordet. Men Marcus Allard har ordet, och han vet, och de som har tittat på det här vet också, att presidiet tycker att det här för inte debatten vidare att argumentera på det sätt som Marcus Allard gör. Men Marcus Allard har yttrandefrihet och han har ordet nu. Varsågod.
Trärligt men sant, hörni.
Alltså han håller alltså alla gisslan med hjälp av den demokratiska talarlistan. Tänk att liksom så här möten är ändå så långa som de är. 7 timmar. Vad var det? 28 minuter eller sånt. Och så bara fortsätter man hålla sina medpolitiker gisslan. Okej, så nu börjar de då alltså filma lokalen. Sossarna lämnar, och en moderat går fram till en annan medlem då i Örebropartiet och försöker vifta med handen framför den här kameran, för han filmar då. Vilket Marcus Allard då får det till att han i princip misshandlat hans partimedlem.
Kom igen nu då! Gå upp i talarstolen du också då, om det börjar bli tröttsamt. Vad fan håller du på med där borta, men, jävla idiot?
Om det fortsätter så här så kan vi inte...
Ska du rycka hans kamera du också, eller? Slog han av dig glasögonen? Fick vi det på bild?
Om det fortsätter så
han slog,
här, så
slog du av en glasögonen, din jävla idiot?
Märker du vad som händer nu, Marcus Allard?
Jag ser att ni inte kan bete er. Jag ser att ni inte kan bete er. För fan, gå upp i talarstolen och gör er sak. Sossarna lämnar. Jag ställer frågan så här: varför vill ni prioritera konst framför sjukvård? Och ni reagerar så här. Men det är inte värdigt, Marcus. Det är inte värdigt. Jag begär ordet igen.
Det är också roligt att han sen i efterhand har delat det här filmen som då hans kollega tog. Och det är liksom den mesigaste lilla handen som kommer som en liten långsam vinkning framför kameran, och att det får han till att han då har blivit i princip tillsopad i ansiktet. Orkar du höra lite till? För nu kommer liksom då det grand finale.
Ja, jag får.
Du får ordet en gång till, och fortsätter du så här så aktionerar vi mötet.
Jag aktionerar på du?
Ja, det har jag aldrig rätt.
Det är bara att köra. Ni grinar om att jag kallar dig för... Du är ett jävla fån, Erik! Du sopar av glasögon på Glenn. Och så sitter ni här och gråter om att det ska vara ordningsfrågor. Det där kanske du borde bry dig om, eller? Borde inte du bry dig om det?
Nu är mötet aktionerat. Punkt.
Borde inte du bry dig om att han sopar av glasögon på Glenn, eller?
Mötet aktionerat.
Nu går de och tar lunch.
Det här är ju bara slutresultatet av hur det går när man liksom först och främst prioriterar att
se tuff ut på TikTok.
Ja, och att sopa till makteliten i Örebro.
Man kan säga så här, det som händer efter är att de går på lunch, och när lunchrasten är över kommer Marcus Allard tillbaka, fortfarande lika arg som innan och fortfarande lika ovillig att lämna ämnet om BUP och konst.
Ja.
Mötet går vidare och de börjar prata om andra grejer, men han återkommer ständigt där, och hans kollega tycker då att sossarna som lämnade inte ska få med och rösta, för har man lämnat mötet hos Karin så ska man inte få gå ut. Yes. Så det fortsätter helt enkelt med, ja, vad är det, 3 timmar till av käbbel kan man säga. Ja, i alla fall väldigt nöjd över att jag kollade på det här, väldigt välinvesterade tid, du, och jag kommer följa mer Örebros region.
Kul att du börjar intressera dig för lokalpolitik.
Ja, lite mer. Tyvärr är det bara lokalpolitik som har fångat mitt intresse. Jag tycker att det är jättekul.
Men det har något.
Det har något. Kristoffer, tack för idag.
Tack, Nanna.
Du och jag, vi hörs redan på lördag igen.
Ja,
det vill ni inte missa. Nej. Vad så mycket kul. Fram till dess ska du veta att vår producent, det är ju då Mattias Valenius. Och vår tekniker, hon heter Astrid Anka-Krona. Och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3. Hej då!
Hej då!
en produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.